a lot of notes here tonight.
Jag har en hel del anteckningar här för kvällen.
Praise God. Get it all laid down here, Peter. Okay. Well, praise the Lord.
Prisad vare Herren.
Good to be back in Sweden again.
Det är trevligt att vara tillbaka i Sverige igen.
And good to see you people here again.
Och det är trevligt att se er igen.
It's always a pleasure to come to Laden.
Det är alltid gott att komma till Laden.
And visit with the people in this area.
Och besöka folket i här trakten.
I trust that the things that we say this week will be a blessing to you.
Jag förtröstar på att det vi kommer att säga under helgen kommer att vara till välsignelse för er.
I'm going to be preaching on the same subject every day.
Jag ska predika över samma ämne varje dag.
It's going to take me all seven messages to that I'm here to get through this.
Och det, jag kommer behöva använda alla sju tillfällen jag har under helgen för att komma igenom det här budskapet.
So just bear with me as we develop this thought for you.
Så jag ber att ni har tålamod med mig medan jag utvecklar ämnet.
And at the end of it I think you'll be blessed.
Jag tror att när vi kommer till slutet på budskapet så kommer du att vara välsignad.
I'm going to try to break it up in segments to where we can draw conclusions each message.
Jag försöker dela upp budskapet i portioner så vi kan förstå det och få kunna sammanfatta det.
So be praying for me.
Be för mig.
And Peter.
Och Peter.
That we'll be able to share this. This is the first time that I have shared this message.
Det är första gången jag predikar det här budskapet.
So we'll see what the Lord does with it.
Så vi får se vad Herren gör med det.
Let's go to the Lord in prayer. There, that's good. Let's pray.
Låt oss be.
Father, we thank you for being here again.
Fader, vi tackar dig för att vi får vara tillsammans här igen.
Thank you for the openness of the Swedish people.
Tackar dig för svenskarnas öppenhet.
And the hearts of the Christians that are here.
För de kristnas hjärtan som har samlats här ikväll.
Fill us with thy spirit tonight, O God.
O Gud, fyll oss med din heliga ande ikväll.
That our understanding might be enlightened.
Så att vårt förstånd blir upplyst.
And that we might understand what is the hope of our calling in Christ Jesus.
Så att vi kan förstå vårt hopps kallelse i Kristus.
In Jesus' name.
I Jesu namn.
Amen.
Amen.
I'm going to be talking to you about the hope of your calling in Christ Jesus.
Jag ska tala till er om vår kallelses hopp i Kristus Jesus.
Now it's as I described in the brochure, or as we mentioned in the brochure.
Som jag har nämnt i en broschyr tidigare.
It's talking about coming into your inheritance.
Så handlar det om att du ska komma in i din arvedel.
And that is the hope of your calling in Christ Jesus.
Och det är ditt kallelses hopp i Kristus Jesus.
You're inheriting a promise.
Du ärver ett löfte.
Did you know that God made a promise that includes you?
Vet du att Gud har gett ett löfte som innefattar dig?
Let me say that again.
Jag ska upprepa det.
God made a promise in the word of God.
I Guds ord har Herren gett ett löfte
that includes you.
Som inkluderar dig.
You didn't know you were in this book, did you?
Du visste inte om att du fanns i Bibeln, va?
But you're in the Bible whether you like it or not.
Antingen du gillar det eller inte så finns du med i Bibeln.
God made a promise that includes you.
Gud gjorde ett löfte som inkluderar dig.
And God gave that promise to Abraham.
Det var ett löfte som Gud gav till Abraham.
God in the book of Genesis was talking to Abraham.
I första Mosebok kan vi se hur Gud talade till Abraham.
And he made him some very special promises.
Och gav honom några väldigt speciella löften.
Let's turn over to Genesis 17.
Vi kan läsa i första Moseboken 17.
Abraham is 99 years old and God decides to visit Abraham.
Abraham är 99 år gammal och Herren bestämmer sig för att besöka honom.
And he begins by talking to Abraham and telling him that I will make a covenant between thee and me and multiply thee exceedingly.
Och Gud börjar prata med Abraham och berätta att han ska vill göra ett förbund mellan Abraham och sig själv.
And God said and Abraham fell on his face and God talked with him saying.
Och Abraham föll ner på sitt ansikte och Gud talade med honom.
As for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations.
Se, det förbund som jag och min sida gör med dig är detta, att du ska bli en fader till många folk.
Neither shall thy name any more be called Abram, but thy name shall be Abraham, for a father of many nations have I made thee.
Därför ska du inte mer heta Abram, utan Abraham ska vara ditt namn, ty jag ska låta dig bli en fader till många folk.
And I will make thee exceedingly fruitful, and I will make nations of thee, and kings shall come out of thee.
Och jag ska göra dig övermåttan fruktsam och låta folkslag komma av dig, och konungar ska utgå ifrån dig.
And I will establish my covenant between me and thee and thy seed after thee in their generations for an everlasting covenant to be a God unto thee and to thy seed after thee.
Och jag ska upprätta ett förbund mellan dig och mig och din säd efter dig från släkte till släkte, ett evigt förbund, så att jag ska vara din Gud och din säds efter dig.
Now verse 8.
Vers 8.
And I will give unto thee and to thy seed after thee the land wherein thou art a stranger, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God.
Och jag ska ge dig och din säd efter dig det land där du nu bor såsom främling, hela Kanaans land, till evärdlig besittning, och jag ska vara deras Gud.
Now, have you noticed that there's a battle in this world over the land of Canaan right now?
Har du lagt märke till att det pågår en strid och en kamp även i våra dagar om Kanaans land?
You're very close to it here. I mean, on this side of the world.
I den här delen av världen är ni mycket nära den kampen.
The Arabs and the Jews have been fighting over this for a long time.
Araberna och judarna har stridit om det här landet under lång tid.
And that battle is going to continue.
Och den striden kommer att fortsätta.
Until Israel possesses the whole land.
Ända tills Israel äger hela landet.
But I'm not going to talk about that tonight.
Men det är det jag ska predika om ikväll.
God has through Abraham two specific seeds.
Genom Abraham så har Gud två speciella släkter eller säd.
In another passage God spoke to Abraham.
I ett annat avsnitt kan man läsa hur Gud talade till Abraham.
And told him he would multiply his seed and they would be like the stars of the sky and the sands of the seashore for multitude.
Och Herren lovade att han ska föröka Abrahams säd så att det blir som stjärnorna på himlen.
So in a sense he has two seeds.
Så Abraham har två olika släkter.
There is the natural seed, which is the Jewish people.
Den naturliga säden som är det judiska folket.
But there's also a spiritual seed.
Men det finns också en andlig säd.
And that's what we're going to deal with, is the spiritual seed.
Och det är det vi ska tala om nu, den andliga säden.
In the book of Galatians in chapter 3.
I Galaterbrevet 3.
If you'd like to turn over there.
Om ni vill slå upp det.
And verse 14.
Galaterbrevet 3 och 14.
Paul is talking about how that Christ has been crucified and became the curse for everyone.
Paulus har skrivit om hur Jesus dog och friköpte människor och blev en förbannelse för alla.
Now notice verse 14.
I vers 14 så kan vi läsa.
That the blessings of Abraham might come upon the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith.
Vi friköptes för att den välsignelse som hade givits åt Abraham skulle i Jesus Kristus komma också hedningarna till del, så att vi genom tron skulle undfå den utlovade anden.
Then he makes mention in verse 15 of the covenant of God.
Så i vers 15 så ser vi om Guds förbund.
Now, when God makes a covenant, he doesn't break it.
När Gud upprättar ett förbund så bryter han aldrig det.
And this is what Paul is trying to say.
Det är det Paulus försöker förklara.
Verse 16.
I den 16:e versen.
Now to Abraham and his seed were the promises made.
Nu gavs löften åt Abraham och så och åt hans säd.
He saith not and to seeds as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ.
Det heter inte åt dem som kommer av din säd, så som när det talas om många, utan det heter så som när det talas om en enda, och åt din säd, vilken är Kristus.
Now drop over to verse 29.
Vi går vidare till vers 29.
Same chapter.
Det är samma kapitel fortfarande.
And if you be Christ, then are you Abraham's seed and heirs according to the promise.
Hör ni nu Kristus till, så är ni därmed också Abrahams säd, arvinga enligt löftet.
Should we consider that again now?
Ska vi fundera lite till på detta? Ta en titt på det till.
I hope I haven't lost you with all this scripture here at the beginning.
Jag hoppas att jag inte har förvillat er med alla dessa skriftställen.
Let me summarize it for you.
Jag ska sammanfatta det åt dig.
God made a covenant, a promise to Abraham.
Gud gjorde ett löfte och ett förbund med Abraham.
And I read that promise to you.
Och det var det löftet som jag läste för er.
And in that promise,
i det löftet,
God said, "And to thy seed I will make this land an inheritance forever."
Där lovade Gud att Abrahams säd skulle få landet som ett löfte. Det han gav ett löfte om att de skulle få landet.
And
som en arvedel.
We already understand that Abraham has a natural seed and a spiritual seed.
Vi har redan talat om att Abraham skulle få en andlig säd och en naturlig säd.
Now, just as God promised the promised land or Israel to the land of the Hebrew or to the Hebrew people.
Precis som Gud gav Abraham löftet att det judiska folket skulle få Kanaans land till arvedel.
You as a Christian have a promised land.
Så har du som kristen ett löftesland.
Did you know that?
Visste du det?
God has made a covenant with you.
Gud har gjort ett förbund med dig.
Through Abraham.
Genom Abraham.
To bring you into a promised land.
Att föra in dig i ett löftesland.
Amen.
Amen.
See, a lot of you didn't even know this.
Det är en del av er som inte känner till det.
You have to understand that God has made a promise to you.
Du måste förstå att Gud har gett dig ett löfte.
And God is working in your life.
Och Gud verkar i ditt liv.
To bring that promise to pass.
För att förverkliga det löftet.
And he is going to bring you into your inheritance.
Han kommer att föra dig in i din arvedel.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
A lot of Christians don't even know that.
Många kristna som inte vet om det.
They think God just saved them and let them go.
De tror att Herren har bara frälst dem och sen har han släppt dem lösa.
But God is working in your life.
Men Gud verkar i ditt liv.
Let me describe it another way.
Jag ska beskriva det på ett annat sätt.
Paul said in the book of Ephesians.
I Efesierbrevet säger Paulus.
That Christ is going to be presented with a glorious church.
Att Kristus ska få ta emot en härlig församling, en förhärligad kyrka.
When the Lord comes,
när Herren kommer,
he's coming after a glorious church.
Då kommer han för att få ta emot en härlig församling.
That he might present to himself a glorious church without spot and wrinkle and blemish and so on.
Står det om en församling i härlighet utan fläckar, utan skrynka.
And whether we like it or not, we're going to be a glorious church.
Antingen vi gillar det eller inte, så kommer vi att vara en förhärligad församling.
That's what God is doing in our life.
Det är det Gud håller på att göra i våra liv.
But we're going to use this in symbolism first.
Men vi ska tala om det här i symboler först.
I want you to see in the scripture there is a blueprint.
Jag vill visa dig en ritning som finns i skriften.
For what God is going to do.
Över vad Gud kommer att göra.
It's not hidden, it's here.
Det är inte gömt, det finns här.
It's in black and white.
Det står här svart på vitt.
And you can look at it and know what God is going to do in your life.
Och du kan titta på det och lära dig känna vad Gud kommer att göra i ditt liv.
So many of people in the church, they don't know where they're going or what God's doing.
Det är så många i Guds församling som inte vet var de är på väg eller vad Gud håller på att göra.
People come to me and say, "Brother Potter, what's God doing?"
Kommer folk till mig och frågar, "Broder Potter, vad håller Gud på att göra?"
Well, we're going to try to tell you what God's doing this week.
Vi ska försöka under helgen här förklara för dig vad Gud håller på att göra.
And if you understand what God is doing in your life, it'll make a difference.
Om du förstår vad Gud håller på att göra i ditt liv, då kommer det att bli skillnad.
Maybe you won't miss the Lord.
Då,
as some have done.
Då kanske du inte missar Herren som en del människor gör.
Amen. God has made an agreement with you and he's going to do his best to keep that agreement.
Herren har gjort en överenskommelse med dig och han kommer göra sitt bästa för att hålla sin del.
We're going to see develop a parallel.
Vi ska tala om en liknelse
between God's dealing with Israel,
som handlar om Guds handlande med Israel,
and God's dealing with the church,
och Guds handlande med församlingen.
Now let's consider some of these parallels here.
Vi ska titta på några av de här parallellerna mellan Israel och Guds församling.
Let's begin with the children of Israel in the land of Egypt.
Vi ska börja med Israels barn i Egyptens land.
Did you know that's a type of the way you were before Jesus saved you?
Visste du att det är en förebild på ditt liv med Kristus, din frälsning?
These were God's people in the land of Egypt.
Det här var Guds folk i Egyptens land.
You say, "Well, Brother Potter, we weren't saved at that time."
Men Broder Potter säger du, det var ju långt före vår tid. Vi blev inte frälsta då.
Here was God's people in the land of Egypt serving Pharaoh.
Här har vi alltså Guds folk i Egyptens land som tjänade farao.
Let me ask you a question tonight.
Jag ska ställa en fråga ikväll.
When do you think God wrote your name in the book of life?
När tror du Gud skrev in ditt namn i livets bok?
When do you think he wrote it in there?
När tror du han gjorde
det? Well, the book tells us. Amen.
I Bibeln så står det klart för oss när han gjorde
Amen.
Det.
Amen. God knew you before the foundation of the earth.
Gud kände dig långt innan jordens grund lades.
And he didn't save you because you were looking for him.
Han frälste inte dig därför att du började söka honom.
Did you know that?
Visste du det?
God saved you because he was looking for you.
Gud frälste dig därför att han letade reda på dig.
That's what the book says.
Så står det i Bibeln.
The book says he chose you.
Det står i Bibeln att han valde dig.
He chose you in Jesus Christ.
I Kristus Jesus utvalde han dig.
Amen. Christ was as a lamb slain before the foundation of the world.
Kristus var som ett lamm som slaktades långt innan världen skapades.
And when God finished all of his works.
Och när Gud var färdig med hela sin skapelse.
On the sixth day.
På den sjätte dagen.
And rested the seventh day.
Och vilade på den sjunde dagen.
All of his works were done.
Då var han färdig med allt sitt.
Not just up to then, but all of it was done.
Inte bara fram till den punkten, utan också allt som sen skulle följa.
And God knew you.
Och Gud kände dig.
And God chose you.
Och Gud utvalde dig.
And he said, "You're mine."
Och han sa, du är min.
And he came to you.
Och sen kom han till dig.
And he drew you to himself.
Och drog dig till sig själv.
The scripture says no man can come to God except the spirit draws him.
Det står i Bibeln att ingen människa kan komma till Gud om inte anden drar honom.
You're a Christian tonight because he drew you to himself.
Att du är kristen ikväll, det beror på att han drog dig till sig själv.
They said, "Brother Potter, can't anybody get saved?"
Ja, men säger du, Broder Potter, kan vem som helst bli frälst då?
Well, I have to answer that two ways.
Ja, det måste jag svara på två sätt.
Over the gate that leads to Christ.
Över den port som leder till Kristus.
There is a sign that says whosoever will may come.
Så finns det en skylt där det står vem som vill får komma.
And after you walk through that gate.
Men när man har gått igenom porten.
And you look back at it.
Och vänder sig om och tittar på porten.
There's a sign on the other side.
Så finns det också där en skylt.
And he says, "I knew you would."
Där står det, jag visste väl att du skulle komma.
Amen. That's the best way to explain it to you.
Det är bästa sättet att förklara det.
Whosoever will may come.
Vem som vill får komma.
But I knew you would.
Jag visste väl att du skulle komma.
People try to argue about these things.
De här sakerna diskuterar och debatterar en del människor.
Don't argue about it, just accept it.
Men håll inte på att diskutera det, utan bara acceptera det.
He chose you.
Han har utvalt dig.
In Jesus Christ.
I Jesus Kristus.
Whom he did foreknow. Romans chapter 8.
Det står i Romarbrevet 8 att han kände detta på förhand.
It says he called.
De som han har kallat.
He called you.
Han kallade dig.
And those he called, he I forget the exact, justified.
Och de som han har kallat, de rättfärdiga han också.
And then whom he justified, he glorified.
Och de som han har rättfärdiggjort, de förhärligar han också.
This is what God's word says about it.
Så säger Guds ord om den här processen.
People want to argue about this thing.
Och människor debatterar och diskuterar om detta.
Quit arguing about it and just accept the fact.
Men det är ingenting som vi ska hålla på med, utan vi ska acceptera detta faktum.
Whosoever will may come.
Vem som vill får komma.
But then God says, I knew you would.
Och sen säger Gud, jag visste väl att du skulle komma.
I was in an airplane a few days ago.
För några dagar sen så satt jag ombord på ett flygplan.
I'd like to talk about airplanes for a while, but I won't.
Jag gillar att snacka om flygplan, men jag ska inte hålla på så länge med det.
I think a lot of these seats in the airplanes were designed by the Marquis de Sade.
Jag tror att en del av fåtöljerna i flygplanet, de var designade av Marquis de Sade.
Somebody to torture you.
De var gjorda för att torteras.
But when I looked out the window of the airplane,
när jag tittade ut genom kabinfönstret,
I could see something.
Så såg jag någonting.
I don't think I'll need that again this evening. And we'll just quote the rest of it. Let's just suppose you're sitting at a railroad crossing.
Vi tänkte nu att du sitter vid en järnvägskorsning.
And a long train comes by.
Och så kommer ett tåg med väldigt många vagnar och passerar.
This happened to me the other day.
Det hände mig häromdagen.
My wife and I were sitting at this railroad crossing.
Min fru och jag satt där i en bil vid järnvägskorsningen.
And this train came by.
Och så kom det ett tåg.
And it kept coming and kept coming and kept coming by.
Och det var vagn efter vagn. Och det bara fortsatte.
I thought it was an eternal train or something, no end to it.
Jag trodde det var ett evigt tåg som aldrig skulle ta slut.
And I heard my wife saying 120, 121, 122.
Jag hörde min fru räkna 120, 121, 122.
And that's how many cars were on that train.
Det var så många vagnar fanns det på tåget.
I think there was something like 125 or 150 cars on that thing.
Det var mellan 125 och 150 vagnar på tåget.
And we could see the cars going by individually.
Och vi kunde se vagn efter vagn, var och en individuellt.
That's kind of like being here in this life.
Så är det att vara i det här livet.
All you can see is what's coming by right now.
Allt man kan se är det som passerar just nu.
But if you get up in an airplane,
men om du kommer upp i ett flygplan,
and you look down on the train,
och du ser ner på det här tåget,
you can see the whole train at one time.
Så kan du se hela tåget på en gång.
That big long train.
Det här långa tåget med alla vagnarna.
It doesn't look that big from an airplane.
Från ett flygplan så ser det inte så stort ut.
You can see the engine.
Man ser loket.
All the little cars in between.
Och man ser alla vagnarna som följer.
The caboose on the end.
Och så ser man slutvagnen.
You can see it all at one time.
Allt på en gång.
God isn't limited like we are.
Gud är inte begränsad som vi.
All we see is what's happening right now.
Vi kan bara se det som händer just nu.
But God sees things from eternity.
Men Herren ser allting ifrån evigheten.
We see things according to time.
Vi ser allting utifrån tidsperspektivet.
We think of past and present and future.
Vi tänker på det förflutna, vi tänker på nuet och vi tänker på framtiden.
The engine, the car and the caboose.
Vi tänker på loket, vagnarna och så den sista vagnen.
But God looks down and sees the whole thing at one time.
Men Herren ser allt på en och samma gång.
And because we don't understand how God can do that,
och eftersom vi inte förstår hur Gud kan göra det,
then we want to argue about those things.
Så tycker vi om att diskutera och debattera.
But God is not limited to time. He is in eternity.
Men Gud är inte begränsad till tiden. Han lever i evigheten.
And he sees all things at one time.
Han ser allt på en gång.
He already knows you.
Han känner dig redan.
He knows who's going to be saved tomorrow and the next day and unto the
end. Han vet vilka som kommer bli frälsta imorgon och i övermorgon och
ända. We are God's people.
Vi är Guds folk.
Just as the children of Israel were in Egypt.
Precis som Israels barn var i Egypten.
They were God's people in Egypt.
De var Guds folk i Egypten.
Even before you were saved.
Även innan du blev frälst.
You were chosen.
Så blev du vald, utvald.
Just as God had made up his mind to go down to Egypt and deliver those people.
På samma sätt som Gud i förväg hade bestämt sig för att besöka Egypten och befria sitt folk.
God made up his mind to save you.
Så bestämde sig Gud för att frälsa dig.
And he knew that you would respond to him.
Han visste att du skulle ge gensvar.
Well, praise the Lord.
Prisad vare Herren.
We were the servants of sin.
Vi var syndens trälar.
And we were in the world.
Och vi levde i världen.
But God chose us.
Men Gud utvalde oss.
Did you know, I don't believe that Israel would have ever left the land of Egypt had it not been for the taskmasters.
Jag tror inte att Israels barn någonsin skulle varit villiga att lämna Egypten om det inte hade varit för de här slavdrivarna.
The taskmasters were the people that made Israel's life miserable in the land of Egypt.
Slavdrivarna gjorde livet till ett elände i Egypten.
And they forced the Hebrew people to serve Pharaoh.
De tvingade judarna till att tjäna farao.
In a very similar manner.
På samma sätt.
It is usually the extremely miserable conditions of our life that make us turn to God, isn't it?
Så är det ofta så att det är de besvärliga sakerna i livet som får oss att vända oss till Gud.
I know it was with me.
Så var det för mig.
I became miserable.
Det var mycket jobbigt för mig.
I needed help.
Jag behövde hjälp.
I started crying out to God.
Jag började ropa till Gud.
And he come to the rescue.
Och han kom till min räddning.
That's how God comes to our life.
Det är så Gud kom in i våra liv.
Through the ministry of the word or somehow the Holy Spirit gets to us.
Genom ordets förkunnelse eller kommer den helige ande på något annat sätt.
And we become miserable in sin.
Och i synden så har vi det väldigt jobbigt.
And then God goes about to deliver us.
Och sen kommer Gud för att befria oss.
I'm trying to show you the parallels.
Jag försöker visa dig parallellen här.
Israel was delivered from the land of Egypt by the death angel smiting the firstborn.
Israel befriades ut ur Egypten genom att dödsängeln kom och slog allt förstfött.
Now it was the last of the 10 plagues.
Det var den sista av 10 plågor.
But it came by the death angel smiting the firstborn.
Och det handlade om att dödsängeln kom och slog allt förstfött.
Did you know in a manner that's a type of Jesus Christ?
Och på ett sätt är det här en förebild på Jesus Kristus.
We could not be delivered from the world had it not been that God allowed death to smite the firstborn.
Vi kunde inte bli befriade från världen om inte Gud hade tillåtit dödsängeln att slå det förstfödda.
How many of you know that another title for Jesus is the firstborn? Did you know?
Hur många känner till att ett annat namn på Jesus är den förstfödde?
Romans 8:29, for example.
Romarbrevet 8:29.
That he might be the firstborn among many brethren.
Att han skulle vara den förstfödde bland många bröder.
So the death angel smites the firstborn.
Så dödsängeln slår den förstfödde.
And this was the very thing that caused Pharaoh to let the people of Israel go.
Och var det som tvingade farao till att släppa Israels folk.
And again, it's a type of Jesus Christ.
En förebild på Jesus Kristus.
If Christ had not been smitten, the firstborn, we could not be free.
Om inte Kristus, den förstfödde, hade blivit slagen, så kunde vi inte bli fria.
Israel was saved by the death of a lamb.
Israel blev befriat från den här döden genom att man slaktade ett lamm.
That night when the death angel passed over.
Den natten när dödsängeln kom.
Every Hebrew had taken the blood of a lamb.
Så hade varje jude tagit blodet av ett lamm.
And they had put that lamb on the doorpost of their house.
Och de hade tagit det blodet och struket på dörrposten till sitt hus.
And the word of God says, when I see the blood, I'll pass over you.
Och Herren sa att när jag ser blodet så ska jag gå förbi.
Halleluja.
Halleluja.
We're saved because the blood has been applied to our life.
Vi är frälsta därför att blodet har strukits över våra liv.
John said, "Behold the Lamb of God."
Och Johannes han ropade, "Se Guds lam."
That taketh away the sin of the world.
Som tar bort världens synd.
It's that same Lamb of God.
Det är samma Guds lam.
That died at Calvary.
Som dog på Golgata.
It is His blood that delivers us.
Det är hans blod som befriar oss.
There is no deliverance without the blood of Christ.
Det finns ingen befrielse utan Kristi blod.
It had to be shed.
Det måste utgjutas detta blod.
The book of Hebrews tells you that.
Hebreerbrevet beskriver det.
Where there is no shedding of blood, there is no remission of sin.
Där det inte finns ett utgjutande av blod, finns det ingen förlåtelse för synd.
It means that he died in your place.
Det innebär att han dog i ditt ställe.
It should have been you and I that died.
Det skulle vara du och jag som hade dött.
We were the ones that were guilty of sin.
Vi var de som hade gjort sig skyldiga till synd.
But yet the innocent died for the guilty.
Ändå så dör denne oskyldige för den skyldige.
Just as Christ died for you.
Kristus dog för dig.
Amen. We were the guilty ones. He was the innocent one.
Vi var skyldiga, han var oskyldig.
It starts all the way back with the offering of Abel.
Och det här sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det började med Abels offer.
Where the innocent is slain for the guilty.
Där något oskyldigt slaktas för den skyldige.
And the scripture says that Abel offered that by faith.
Och det står i skriften att Abel offrade detta genom tro.
That's why he was justified before God.
Och därför han blev rättfärdig inför Gud.
It is the same thing with us, by faith.
Och det är samma sak med oss, genom tro.
We accept God's word in this matter.
På det sättet accepterar vi och tar emot Guds ord.
That if we accept the death of Jesus Christ.
Om vi accepterar och tar emot Jesu Kristi död.
On our behalf.
Att han har dött i vårt ställe.
Then God washes our sins away.
Då tvättar Gud oss rena från all vår synd.
And the death angel passes over us.
Och så går dödsängeln förbi oss.
They ate the lamb that night.
Den natten åt de lammet.
Just as the lamb is there for us to feed on, amen.
Precis som det är för oss, lammet finns där för oss att äta av.
Israel left Egypt through the Red Sea.
Israel lämnade Egypten och fick gå genom Röda havet.
Under the cloud of Almighty God.
Under den allsmäktige Gudens moln.
Well, praise the Lord.
Prisad vare Herren.
In 1 Corinthians chapter 10.
I första Korinthierbrevet 10.
And the first verse.
Den första versen.
Paul begins to tell us something.
Så börjar Paulus beskriva någonting för oss.
He's talking about how the children of Israel came out of the land of Egypt.
Han berättar om hur Israels barn lämnade Egyptens land.
And I want you to notice what he says there.
Jag vill att du ska lägga märke till vad han säger där.
That they were baptized into Moses in the sea and in the cloud.
Det står att de döptes till Mose i molnskyn och i havet.
What does he say?
Vad säger han?
They were baptized.
De döptes
into Moses.
Till Moses.
In the sea and in the cloud.
I molnskyn och i havet.
Now let me explain something here. We need to deal with the word baptism before we go on any further.
Jag ska bara förklara någonting. Det är viktigt att vi tittar lite på det här med dopet innan vi går vidare.
The word baptism in the Greek is baptizo.
Det grekiska ordet för dop är ordet baptizo.
It was a very common Greek word.
Vanligt grekiskt ord. På den tiden.
It wasn't originally a religious word.
Det var inte ett religiöst ord.
It just meant to put your hands in water.
Det innebar bara att man stack ner sin hand i vatten.
Or your whole body for that matter.
Eller badade med hela kroppen.
The Greek word is baptismai.
Det grekiska ordet är baptismai.
And it means just to immerse yourself or your hands or your body into water.
Det innebär bara att man sänker ner handen, kroppen eller något i vatten.
But then it was incorporated into the church.
Men sen tog församlingen hand om det här ordet.
And it became the word baptizo.
Och då gjorde man det till ordet baptizo.
In the Greek.
På grekiska.
And it means to be immersed into something.
Och det betyder att immersed into something.
Into something, to become identified with something.
Det innebär att man identifieras med någonting.
So when a person is baptized in the name of the Lord,
så när någon döps i Herrens namn,
they lose their own identity.
Så förlorar de sin egen identitet.
And they become identified with Jesus Christ.
Och blir identifierade med Jesus Kristus.
Well, praise the Lord.
Pris vare Herren.
I need to explain that a little more. I can tell by looking at you.
Ja, när jag tittar på så ser jag att jag måste förklara det ytterligare lite.
In 1 Corinthians 12 and verse 13.
I första Korintherbrevet 12 vers 13.
Paul tells us that we're baptized by one spirit into one body.
Så säger Paulus att vi är döpta i en och samma ande till att utgöra en och samma kropp.
Now this is the fifth time in the scripture that this is mentioned.
Det är femte gången i Bibeln man kan läsa om detta.
Not that we're baptized into one body, but that about being baptized.
Inte just att vi är döpta till en kropp, men detta att vi är döpta.
And I want to explain that to you.
Och jag vill förklara det för dig.
You can find it in the book of Matthew, Mark, Luke and John.
Man kan läsa om det både i Matteus, Markus, Lukas och Johannes.
And Matthew 3 and 11, Mark 1 and 8.
Matteus 3, 11, Markus 1 och 8.
Luke 3 and 16.
Lukas 3, 16.
And John 1 and 33.
Och Johannes 1, 33.
Where it's mentioned that it's talking about the Holy Spirit.
Där talas det om den heliga ande.
It says to be baptized with the Holy Spirit.
Att döpas i den heliga ande.
I want you to see how this is taken by the scripture.
Jag vill visa dig hur detta förklaras i skriften.
You must understand that the Holy Spirit is the element.
Du måste förstå att den heliga ande är själva elementet.
Just as water is the element in natural baptism.
Precis som vattnet är det element man döps i när man döps.
How many of you have been baptized?
Hur många har blivit döpta här?
All right. You were baptized into the water, weren't you?
Du döptes du i vatten.
You were put into the water.
Du döptes i vatten.
And by being baptized into the water, you were baptized into the element of water.
Och genom att du döptes i vatten så döptes du i det här elementet vatten.
And there was somebody doing the baptizing.
Och det var någon som utförde dopet.
It is Jesus who does the baptizing.
Nu är det så att det är Jesus som utför dopet.
And the Holy Spirit is the element.
Och den heliga ande är elementet.
I want you to notice in those verses it talks about how that remember John the Baptist said, I have need to be baptized of thee.
Kommer du ihåg att det står att Johannes döparen säger att jag ska inte döpa dig, jag behöver döpas av dig, säger han till Jesus.
For there cometh one after me, the promise is.
För det står om ett löfte att det kommer någon efter mig.
Who is mightier than I.
Som är större än mig.
And he shall baptize you.
Och han ska döpa er.
With the Holy Spirit.
I den heliga ande.
He is the one that immerses you into the Spirit.
Han är den som döper er i den heliga ande, som identifierar er med den heliga ande.
He buries you.
Och som begraver er.
That's what it means to be buried.
Det är det betyder att bli
Romans
begravd.
Chapter 6.
Det står om det i Romarbrevet 6.
As many of you have been baptized into Jesus Christ.
Så många av er som har blivit döpta i till Kristus.
Have been baptized into his death.
Har döpts till hans död.
Now, what do you do when you bury someone?
Vad gör man när man begraver någon?
You put them in the ground.
Då lägger man ner dem i jorden.
And you cover them up with dirt.
Och så fyller man på med jord.
The water is a symbol of burial.
Vattnet i dopet är en symbol för begravning.
You are buried back to the earth.
Man begravs tillbaka till jorden.
The body that God gave you goes back to the earth.
Kroppen Gud gav dig återvänder till jorden.
So that's burial.
Det är begravning.
But Paul says it goes beyond that.
Men Paulus talar om att det går längre än så. Det sträcker sig längre än så.
Not only are you baptized into his death.
Inte bara döps du till hans död.
You are raised in his resurrection.
Utan du är också förenad med honom i hans uppståndelse.
The man that baptized you.
Den person som döper dig,
He doesn't leave you under the water.
Lämnar dig inte under vattnet.
He would drown you if he did that.
Då skulle du drunkna.
I admit there's some people I like. I would have liked to kept under the water.
Jag kan medge att det har funnits tillfällen då jag skulle föredraget att hålla kvar del under vattnet.
Solved a lot of my church problems.
Det skulle löst en del av mina problem i församlingen.
But you bring them back up again.
Men man tar upp dem ur vattnet igen.
And as we are raised,
och när vi då uppväcks eller står upp igen,
we are raised in Christ.
Då är vi uppståndna i Kristus.
In Ephesians chapter 2,
i Efesierbrevet 2,
Paul says, "And you were raised together with him."
Där säger Paulus att vi uppväcktes tillsammans med Kristus.
You were raised together in Jesus Christ.
Tillsammans med Jesus Kristus uppväcktes vi från de döda.
Let me go back to Adam and Eve for just a minute.
Vi går tillbaka till Adam och Eva ett ögonblick.
Why did God make Eve out of a rib?
Varför skapade Gud Eva utifrån ett revben?
There's probably more noble bones in the body.
Förmodligen finns det ädlare. Kunde han inte gjort på samma sätt med Eva som han gjorde med Adam?
Everything in this book reveals Jesus Christ.
Men allting i den här boken uppenbarar Jesus Kristus.
Everything in that book reveals him.
Allting här uppenbarar honom.
Adam is a type of Christ.
Adam är en förebild på Kristus.
Eve is a type of something.
Och Eva är en bild på någonting.
She's a type of the church.
Hon är en bild på församlingen.
Hallelujah. Why did God make Eve out of Adam?
Varför gjorde Gud Eva ut ur Adams kropp?
Because she had to have the same life that he had.
Därför att hon skulle ha samma liv, var av samma liv som Adam.
Let that sink into your spirit.
Låt det här tränga djupt ner i din ande.
She had to have the same life that he had.
Hon skulle ha samma liv som Adam.
Amen. Amen. Just as God raised Christ from the dead.
Precis som Gud uppväckte Kristus från de döda.
The same life.
Samma liv.
Oh, hallelujah. I get happy when I think about this.
Jag blir lycklig när jag tänker på detta.
The same life.
Samma liv.
The very same life.
Exakt samma liv.
That came into Jesus Christ.
Som kom in i Jesus Kristus.
And raised him from the dead.
Och uppväckte honom från de döda.
Is the same life.
Är samma liv.
That came into my heart.
Som kom in i mitt hjärta.
And into your heart.
Och in i ditt hjärta.
The moment that Jesus saved you.
I det ögonblick då Jesus frälste dig.
And baptized you into himself.
Och döpte dig till sig själv.
Do you understand that?
Förstår du det?
Oh, we sit around like nothing has happened.
Vi sitter ungefär som om ingenting har hänt.
The same life.
Samma liv.
Ooh, glory to God.
Lisa var Herren.
That quickened his body and made him alive.
Som levande gjorde honom, uppväckte honom.
Is
och gav
in
honom
you.
Liv. Samma liv finns i dig.
Waiting for a signal.
Vänta bara på signal.
Waiting for the signal.
Vänta på signalen.
And when God gives the signal.
Och när Gud ger signalen.
This body will be changed.
Så förvandlas den kroppen.
And be as his.
Och blir som hans.
That's what it says.
Det står det står.
That's what the book tells us.
Det så boken säger till oss.
Amen.
Halleluja.
He will raise us up together.
Han kommer att uppväcka oss tillsammans med honom.
God sees it as already done, already
Gud
finished.
Gud ser det här som någonting redan förverkligat, någonting fullbordat.
Oh, I hope the Holy Spirit makes this real to you.
Jag hoppas att den helige ande gör detta verkligt för dig.
Because by baptism by the Spirit,
för att genom dopet i den helige ande,
we become identified with Jesus Christ.
Så blir vi identiska med, vi identifieras med lika Jesus Kristus, blir ett med honom.
Only one person will be saved in eternity, just one.
I evigheten så är det bara en person som blir frälst.
Jesus Christ.
Det är Jesus Kristus.
And those who are in him.
Och de som är i honom.
I want to change your mind this week.
Den här helgen vill jag förvandla ditt sinne.
When we think of becoming a Christian,
när vi tänker på att bli kristna,
we think of Christ coming into us.
Så tänker vi så här, att Kristus kommer in i mig.
But that's not the language. I know the Bible does talk about that. Christ in us, the hope of glory.
Jo, jag vet att Bibeln nämner detta. Kristus i mig, mitt härlighetshopp.
But the way that God wants you to think,
men Gud vill att du ska tänka på ett annat sätt.
It's not just of Christ in you.
Inte bara om Kristus i dig.
But of you in Christ.
Utan du i Kristus.
Amen.
Amen.
You in him.
Du i honom.
To be baptized into Christ.
Att bli döpt in i Kristus.
Is to lose your identity.
Det är att förlora din identitet.
And to be identified with Jesus Christ.
Och så får du Jesu Kristi identitet.
There's a verse in the last chapter of the Songs of Solomon.
I Höga Visan, i det sista kapitlet, så finns det en vers.
For 7 chapters they have known who she is.
I 7 kapitel så kan man få en beskrivning av vem hon är.
In the 8th chapter they don't know who she is.
I det 8:e kapitlet så ser man inte längre vem hon är.
They said, "Who is this?"
Där säger de, vem är hon?
That cometh up out of the wilderness.
Som kommer ut ifrån ödemarken.
Leaning upon the arm of her beloved.
Och luta sig mot sin älskades arm.
She was so close to him she lost her identity.
Hon var så nära honom att hon förlorade sin egen identitet.
And that's how God wants us.
Och det är så Gud vill att vi ska uppleva.
Identified in Jesus Christ.
Att vi har samma identitet som Kristus.
Halleluja.
Halleluja.
Maybe we'll get through this tonight.
Vi kanske kommer igenom det här ikväll.
Halleluja. In 1 Corinthians chapter 10.
I första Korintierbrevet 10.
we started there a few minutes ago.
Vi började läsa där för en stund sedan.
And it talks about how that they were baptized into Moses in the sea and in the cloud.
Det står att de blev döpta till Moses i molnskyn och i havet.
It is a type of something.
Och det är en förebild på någonting.
It is a type of how we are baptized into Jesus Christ.
Det är en förebild på hur vi döps till Kristus.
Now we become part of the body of Christ.
Vi blir en del av Kristi kropp.
Now remember what happened whenever they entered into Moses or were baptized.
Man kan ju se vad som hände när de blev döpta till Moses.
Immediately they entered the wilderness.
I samma ögonblick så kom de in i öknen.
Now why didn't they just go right into the promised land?
Varför kunde de inte gå rakt in i löfteslandet?
There's a reason for it.
Det finns en anledning.
And we're going to find out about it.
Det ska vi ta reda på under helgen.
There is a spiritual wilderness for every one of God's people.
För var och en av Guds folk så finns det en andlig öken.
Even though you are in Jesus Christ.
Och detta fast du är i Jesus Kristus.
You are in a wilderness.
Så är du i en öken.
And God begins to deal with something.
Och Gud börjar ta itu med någonting.
Now, God's dealing in the wilderness is with our will.
Det som Gud tar itu med i öknen, det är vår vilja.
In Egypt, he chose you.
I Egypten valde han ut dig.
In the wilderness, you choose him.
I öknen väljer du honom.
Should I say that again?
Ska jag upprepa det?
In Egypt, he chose you.
I Egypten utvalde han dig.
In the wilderness, you choose him.
I öknen väljer du honom.
And you'll see what I mean when I get finished with this.
Det förstår du vad jag menar när vi kommer till slut.
Paul goes on in this chapter.
Paulus han fortsätter sin beskrivning i det här kapitlet.
He says they all ate the same spiritual food.
Han säger här, de åt alla samma andliga mat.
They drank the same spiritual water.
Och alla drack de samma andliga dryck.
And then he goes on to say, They drank the water out of that rock who was Christ.
De drack nämligen ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus.
The rock that followed them was Christ.
Klippan som följde dem var Kristus.
Wow.
Fantastiskt.
But then it becomes a little somber.
Och så blev det lite mer allvarsamt här.
Paul says, but God wasn't pleased with the majority of them.
Men står det, de flesta av dem hade Gud inte behag till.
Most of them died in the wilderness.
De flesta blev ju nedgjorda i öknen.
Think about it now. Most of those people that came out of Egypt that were adults died in the wilderness.
De flesta av dem som kom ut ur Egypten dog i öknen.
Paul says they were overthrown.
De blev tillintetgjorda, nedgjorda.
They were subdued in the wilderness.
De krossades i öknen.
Something was working against them.
Något motarbetade dem.
Did you know the devil doesn't want you to go on with God?
Känner du till att djävulen inte vill att du ska gå vidare med Gud?
Let me say that again. The devil doesn't want you to go on with God.
Djävulen vill inte att du ska komma vidare med Gud.
The devil's greatest fear is that you will go on with God.
Djävulens största bekymmer är att du kommer vidare med Gud.
I need to say that until you understand that.
Det är viktigt att upprepa det tills du förstår det.
The devil's greatest fear about your life.
Det största bekymret för djävulen beträffande ditt liv
is that you will go on with God.
Det är att du kommer vidare med Gud.
And he will do everything possible, everything he can to try to overthrow you.
Han gör allt han förmår för att nedgöra dig.
Paul gives us 5 examples here.
Paulus ger oss 5 olika exempel på detta.
And after these 5 examples, he tells us something.
Och efter de här 5 exemplen så säger han ytterligare något.
He says that these things were written for our admonition.
Han säger att det har blivit upptecknat, nedskrivet till lärdom.
They were written for us who are in Jesus Christ.
Detta som hände, det hände dem för att tjäna oss till varning. Vi som är Kristus.
Those of us upon whom the end of the world has come, he says.
De av oss som har fått värden i våra liv.
He's trying to tell us something here.
Han försöker förklara någonting för oss.
That Satan still uses these things today.
Satan använder sig än idag av samma saker, samma fenomen.
Let's summarize just a little bit now.
Vi kan sammanfatta en del.
We've got a promise.
Vi har fått ett löfte.
We've got an inheritance.
Vi har fått ett arv.
And the Spirit of God is bringing us out of sin to an inheritance in Jesus Christ.
Och den helige ande, han för oss ut ur synden in i vårt arv i Kristus.
And Satan is going to do everything possible.
Och Satan kommer göra allt som står i hans förmåga
to keep you from coming into the promised land.
För att hindra dig från att komma in i löfteslandet.
So don't think this is going to be easy.
Så tänk inte att det är något lätt.
I want you to understand it though.
Jag vill att du ska förstå det.
And he gives us 5 examples here.
Han ger oss 5 olika exempel här.
He tells us how that some of them lusted and were destroyed.
Han beskriver hur det gick till och varför en del av dem blev nedgjorda och dödade.
They were lusting after the fish and the melons and the leeks and the garlics that were back in Egypt.
He
doesn't say that right there, but that's what they're talking about.
De längtade efter maten i Egypten.
He's talking about something from the book of Numbers.
Han påminner om någonting som står i fjärde Mosebok.
I believe it's in Numbers 11, if I'm not mistaken.
Jag tror att det står i fjärde Moseboks 11:e kapitel.
They were lusting after those things that pleased the flesh.
De längtade efter det som tillfredsställer köttet.
They were lusting after those things that pleased themselves.
De hade begärs efter det som behagade dem själva.
One of the greatest temptations that you have as a Christian.
En av de största frestelserna du har som kristen.
Is to begin to desire things in your life that God doesn't want you to have.
Det är att du börjar längta efter saker i ditt liv som inte Gud tycker om.
to lust after things that please the flesh and not the spirit.
Att ha begärelse till saker som köttet tycker om men anden inte gillar.
There are many things that people are seeking today.
Det finns mycket som människor söker idag.
That is not the will of God in their life.
Som inte är Guds vilja för deras liv.
But it's something that satisfies the taste of the flesh.
Men det tillfredsställer köttets smak.
And that is a type of the lust of the flesh.
Det är en förebild på köttets lust.
And God was not pleased with them.
Och det behagade inte Gud.
They did not will to please God.
De ville inte behaga Gud.
Now I said in the beginning God's going to deal with your will.
Och jag sa i början att Gud ska ta itu med din vilja.
Your will is the center of your soul, so to speak.
Viljan är din själs centrum.
And here we find some people that they do not will to please God. They will to please themselves.
Här finner vi människor som inte vill behaga Gud utan de vill behaga sig själva.
They will to please the flesh.
De vill behaga köttet.
And because of that there is a death.
På grund av det drabbas de av död.
Many of them die because of this.
Många av dem dog på grund av detta.
I have to go back up a couple of steps and give you something that I've left out here.
Jag måste gå tillbaka lite här och påminna om någonting som jag har utelämnat.
As soon as the children of Israel came into the wilderness,
så snart Israels barn kom in i öknen,
the first thing that happened was they came to some bitter waters.
Så var det första som hände att de kom till bittert vatten.
The waters of Marah.
Mara.
And here the waters that were bitter were sweetened when they put a tree in the water.
Och de fick se det bittra vattnet bli sött genom att de kastade ett trä i vattnet.
God is setting the pace, so to speak, for the wilderness.
Och här visar Gud hur de ska leva i öknen.
God is telling them this is how the wilderness is going to be.
Och när de möter detta Mara så är det som om Gud säger titta noga för så här kommer det bli i öknen.
You're going to face many bitter things in the wilderness.
Du kommer möta många bittra saker i öknen.
And there's going to be an answer.
Men det kommer också finnas ett svar.
The answer is the tree.
Och det är trädet som är svaret.
Amen. That's God. That's always God's answer.
Det är alltid Guds svar.
Is the tree.
Trädet.
Hallelujah.
Hallelujah.
How many of you know what tree I'm talking about?
Hur många här vet vad det är för träd jag talar om?
The cross of Jesus Christ.
Jesu Kristi kors.
I was in a church the other day in America.
Häromdagen besökte jag en församling i USA.
And someone was bringing up a certain subject.
Och någon tog upp ett ämne.
They said one of the problems with the church today is racism.
Och han sa att problemet i församlingen idag det är rasismen.
And we need to do something about racism.
Vi måste göra någonting åt rasismen.
You know, we've always got these plans to do something about these things, don't we?
Vi planerar, vi har alltid såna här planer. Vi måste göra någonting åt detta, eller vi måste göra någonting åt det där.
The Spirit of God had been speaking to me.
Och den helige ande hade talat till mig.
I stood up among them.
Jag reste mig upp.
And I said I'm going to tell you what God's answer is.
Jag ska säga er vad Guds svar är.
God's answer is the cross.
Korset är Guds svar.
Black has got to be crucified.
Svarta måste korsfästas.
White has got to be crucified.
Vita måste korsfästas.
Red and yellow have got to be crucified.
Röda och gula måste korsfästas.
And there will only be one man in Christ Jesus.
Kan bara finnas en människa i Kristus Jesus.
Hear me tonight. This is what has to happen.
Lyssna på mig ikväll. Det är det som måste ske.
We cannot allow race to take the place of Christ in our life.
Vi kan inte låta ras ta Kristi plats i vårt liv.
White and black and all the colors have to be crucified.
Vit, svart, alla färger måste korsfästas.
In Christ there is no color.
I Kristus finns ingen färg.
In Christ there is no nationality.
I Kristus finns ingen nationalitet.
I see Christians fighting about nationalities.
Jag ser hur kristna strider om nationalitet.
In Christ there is no American.
I Kristus finns ingen amerikan.
In Christ there is no Swedish.
Det finns inga svenska i Kristus.
In Christ there is no Norwegian.
Det finns inga norrmän i Kristus.
In Christ there is no Russian.
Det finns inga ryssar i Kristus.
Because Christ makes of all one man.
Kristus gör alla till en människa.
God's answer to all of our problems is the cross.
Korset är Guds svar på alla våra problem.
It will take all of the things that are bitter and make them sweet in Jesus Christ.
Det tar hand om allt det bittra och förvandla det till sött i Kristus.
The next thing it says that there were idolaters among them.
Det står också att det fanns avgudadyrkan bland dem.
He's talking about Exodus 22.
Och där
32.
Det handlar om andra Mosebok 32.
He's talking about the golden calf.
Det handlar om den här guldkalven.
Moses was up on the mountaintop.
Det var ju så att Mose hade gått upp på berget.
How many of you know what Moses was doing up there?
Hur många av er känner till vad Mose gjorde på berget?
He was taking a much needed vacation.
Han var på semester.
No.
Nej, det var han inte.
He was talking to God.
Han talade med Gud.
And God was telling him something.
Och Gud hade någonting att säga till Moses.
God was telling Moses how to build the ark and the tabernacle and all of those things.
Gud visade Mose hur han skulle bygga tabernaklet och altaret och allt som fanns i tabernaklet.
He had already told him the law.
Lagen hade han redan fått.
When Moses first went up there, God gave him the law.
Första gången Mose gick upp på berget fick han lagen.
But you find out that God was giving Moses how to build the tabernacle.
Gud beskrev för Mose hur tabernaklet skulle byggas.
But what's Aaron doing?
Men vad gör Aaron?
The people became discouraged because Moses became impatient because Moses hadn't come back down.
När Mose dröjde på berget blev folk deprimerade.
The devil is just waiting for you to become impatient with God.
De var otåliga, och det är precis likadant med dig. Djävulen väntar bara på att du ska bli otålig på Gud.
And that's when he's going to move in and do something in your life.
Då kommer han in och så börjar han göra saker i ditt liv.
Now hear me tonight.
Du kan lyssna till det jag säger ikväll.
They went to Aaron.
Folket som var otåliga gick till Aaron.
And said, "Make us a god."
Och sa, skapa en gud åt oss.
I want you to notice it was Aaron, the priest of God.
Lägg märke till vem de gick till. Aaron, Guds präst.
He was the one that made the golden.
Och det var han som skapade guldkalven.
It is usually the priesthood that forms the golden calves.
Det är ofta så att det är prästerskapet som formar de här guldkalvarna.
He took of the gold and he formed this calf.
Han tog hand om guldet och han lät forma den här guldkalven.
Gold is a type of the word of God.
Guld, det är en förebild på Guds ord.
You can take the word of God and make a god out of it.
Du kan ta Guds ord och förvandla det till en avgud.
You can form your own god.
Du kan använda det till att skapa din egen avgud.
By taking this scripture and that scripture and the other scripture.
Du tar ett bibelställe här och ett annat bibelställe där och ett tredje på ett annat ställe och så gör du.
And we have people who do that today.
Det finns människor som håller på så idag.
They only take from the scripture what suits them.
De tar det som passar dem.
They do not take the whole counsel of the word of God.
De tar inte hela Guds rådslut.
And they create for themselves their own god.
Och så skapar de sin egen avgud.
And God's judgment is going to be on that.
Där tar det bara en tidsfråga innan Guds dom kommer över det.
When Moses came off of the mountain, the people were naked.
När Mose kom ner från berget så såg han att folket var naket.
And this is a type of something.
Och det är en bild på någonting.
To be covered is a type of righteousness.
Att vara beklädd är en bild av rättfärdighet.
And to be naked is a type of being sinful before God.
Och nakenhet är en förebild på att vara syndig inför Gud.
And here's a type of something for us to understand.
Så vi ser en bild i det här skriftstället.
They became unrighteous by following another god.
Genom att följa efter en avgud så blev de orättfärdiga.
So they willed to serve another god.
De ville. Det var ett viljebeslut att börja tjäna en annan gud.
Now notice in the first example, they willed
of their own will, not to serve, not to please God, but to please themselves.
De ville själva behaga sig själva.
In our second example, they willed to serve another god.
Det andra exemplet jag nämnt, så ville de själva tjäna en annan gud.
In the third example, it says they committed fornication.
I det tredje exemplet så står det att de bedrev otukt.
This is over, I think, in the 25th chapter of Numbers, 25
or 26. Fjärde Mosebok 25 kan man läsa om det.
And it's talking about when the people of Moab invited the children of Israel to come and eat with them.
Och det handlar om hur Moabs barn inbjöd Israels barn att komma och festa tillsammans med dem.
When the devil invites you to a party, don't go.
Så när djävulen inbjuder dig på fest, gå inte.
When the enemy of God begins to get friendly with you, you better watch out.
När Guds fiende börjar vill bli god vän med dig, då ska du se upp.
And the children of Israel began to go over to the people of Moab and eat with them.
Israels barn började besöka Moabs barn och äta tillsammans med dem.
And they were eating meat that had been offered unto other gods.
De åt kött som hade offrats åt andra gudar.
And so they began to follow these other gods.
Så började de följa efter de andra gudarna.
Which is a type of spiritual fornication.
Så det är en bild på andlig avgudadyrkan.
And then the men of Israel began to commit fornication with the women of Moab.
Det ledde till att Israels män bedrev otukt med Moabs döttrar.
And what they were doing was violating the commandments of God.
De bröt Guds bud.
They willed not to obey the commandments of the Lord.
De ville inte lyda Guds bud.
And in all of these cases there is death afterward.
Och i alla exemplen så ser vi hur det leder till död.
I'm trying to move on quickly.
Jag försöker gå snabbt vidare.
In the fourth example,
fjärde exemplet,
they tempted the Lord.
Där frestade de Herren.
They murmured, they complained about the hardships and the difficulties.
De klagade och knorrade och gnällde över besvärligheterna och problemen.
They tried to tempt God, it says.
Det står att de försökte fresta Gud.
Let me give you an example of trying to tempt God.
Jag ska ge ett exempel på vad det kan innebära att försöka fresta Gud.
To come to God and say, all right.
Det är att komma och säga, okej, Gud.
You say that you can heal.
Du säger att du kan hela.
Well, if you don't heal me, then you can't do it.
Så om du inte kan hela mig så kan du inte göra det.
That's tempting God.
Det är att fresta Gud.
Now, these people were saying to God,
de här människorna sa till Gud,
if you're really with us, God,
om du verkligen är med oss, Gud,
and we're really your people,
och vi verkligen är ditt folk,
then why have all these things befallen us?
Varför har alla de här olika sakerna drabbat oss då?
How many of God's people today tempt the Lord?
Och hur många av Guds folk är det inte idag som frestar Gud?
I have people come to me all the time.
Det kommer människor till mig hela tiden.
I say, Brother Potter, if God's with us, why are all these things happening?
Med de här frågorna, Brother Potter, om Gud är med oss, varför händer allt det här oss?
I thought God always did wonderful things.
Jag trodde Gud var en god Gud som bara gjorde underbara saker.
I've got to point out something to you.
Jag vill peka ut någonting, visa dig någonting.
During the 40 years in the wilderness.
Under de 40 åren i öknen.
They are led every day and every night by the Spirit of God.
Så är folket ledda av Gud varje dag, varje natt.
Did you hear what I said?
Hörde du vad jag sa?
There wasn't a day or an hour that the presence of God wasn't there among them.
Fanns inte ett ögonblick under alla de här 40 åren då inte Guds närvaro var mitt ibland dem.
Every time they moved somewhere, God led them.
Varje gång de började vandra någonstans så var det Gud som ledde dem.
For 40 years this happened.
Under 40 års tid pågick detta.
Oh, now let it dawn on you.
Det kanske går upp ett ljus nu.
They were hungry.
De var hungriga.
Doesn't the Bible say that they got hungry?
Det står i Bibeln att de hungrade.
And that they had hardships.
Och att de hade svårigheter.
That they were thirsty.
Att de törstade.
And there was difficulties.
Att de hade svårigheter.
Oh, Brother Potter, how could that be?
Men hur är detta möjligt?
They were being led by God.
De var ju ledda av Gud.
And yet they were having difficulty after difficulty and hardship after hardship.
Och ändå så stötte de på det ena problemet efter det andra, den ena svårigheten efter den andra.
It ought to tell you something.
Det här borde säga någonting till oss.
That when you start following God,
när du börjar följa Gud,
it doesn't mean that's the end of hardship and difficulty in your life.
Så innebär inte det att det är slut på alla problem och svårigheter och allt elände.
Because God is going to test you.
För att Gud kommer att pröva dig.
The whole thing in the wilderness concerns our will.
Hela erfarenheten med den här ökenvandringen har att göra med vår vilja.
The whole thing concerns our will.
Det handlar om vår vilja.
Are we really going to serve the Lord?
Kommer vi verkligen att tjäna Gud?
You have to will to serve God.
Du måste vilja tjäna Herren.
The last thing they did in the wilderness, they murmured. They murmured against God.
De klagade på Gud i öknen.
And they were destroyed again, it said.
Och det står att de blev nedgjorda.
It concerned the matter of Korah.
Korah. Man kan läsa om Korahs söner. Korah.
They murmured against Moses and the death angel came against them.
De klagade på Mose och så kom dödsängeln mot.
Now evidently Korah had been talking to the children of Israel.
Korah hade talat med Israels barn.
And he was telling them, we don't have to follow this Moses.
Och hade sagt, vi behöver inte följa Moses.
We'll just leave Moses and we'll go on by ourselves.
Låt oss lämna Mose och dra vidare själva.
From the text, when I read that, that's what leaps out at me.
Det är så det framstår för mig när jag läser den här texten.
Now maybe I'm making too much out of it, but that's how I feel that is coming out of that.
Jag kanske gör för mycket av det, men jag upplever det i alla fall så när jag läser texten.
From what Korah said to Moses, that's kind of what kind of comes between the lines
there. Vad Korah sa till Moses, så framstår det att det var det han uttryckte.
And Korah was accusing Moses of putting himself on a pedestal.
Korah, han anklagade Mose för att upphöja sig själv och placera sig på någon piedestal.
And he was saying all of God's people are holy.
Han sa till Mose, hörde Mose, alla Guds barn är heliga.
And then he said, you haven't led us into that land flowing with milk and honey.
Mose, du har inte lett oss in i det där landet som flödar av mjölk och honung.
So evidently that's what it was about.
Det var det handlade om.
Korah was a rebel.
Korah var upprorisk.
And the people would have followed Korah.
Folket skulle ha följt honom
if God hadn't killed him.
Om inte Gud hade dödat honom.
And God destroyed him.
Och Gud förgjorde honom.
Now I want to show you what we have here. We have the people are willing to rebel against God.
Här har vi en viljehandling där folk vill göra uppror mot Gud.
In each of these cases we have found a violation of the will.
I Egypten.
In each of the five cases we've talked about here.
I vart och ett av de här exemplen som vi har nämnt.
We have found that these people were willing to turn against God in one way or another.
Så ser vi hur människorna var villiga att vända sig mot Gud på ett eller annat sätt.
And if you are willing to turn against God in any way.
Och om du på något sätt vill vända dig mot Gud.
The devil's going to find it.
Då kommer djävulen att upptäcka det.
And God is going to allow you to be tested.
Och Herren tillåter att du prövas.
If there's rebellion in your heart.
Om det finns upproriskhet i ditt hjärta.
If there's murmuring and complaining in your heart.
Om det finns klagan och protester i ditt hjärta.
If there's a desire to violate the commandments of God in your heart.
Om det finns en längtan i ditt hjärta efter att göra våld på Guds bud.
If there's a desire to serve your God or your will.
Om du har en önskan att tjäna din egen Gud, din egen vilja.
God will let you be tried with it.
Så kommer Gud att tillåta dig att prövas på de punkterna.
Because you cannot enter the promise of God.
Du kan inte komma in i Guds löfte.
You cannot possess the thing that God has for you.
Du kan inte komma i åtnjutande och äga det som Gud har lovat dig.
Until your will has been surrendered to God 100%.
För din vilja är 100% överlåten underordnad Gud.
There has to be a total surrendering of your will.
Det måste finnas en total överlåtelse där din vilja underordnar sig.
That is why so many Christians fail God.
Det är därför så många kristna sviker Gud eller misslyckas.
And that is why we have so seldom seen God in other people's lives.
Det är därför vi så sällan ser Gud i andra kristnas liv.
Now I'm going to bring you to the summary tonight.
Nu kommer vi in i en sammanfattning.
In Egypt, God chose us.
I Egypten utvalde Gud oss.
He delivered us through the Red Sea.
Befriade oss genom Röda havet.
In the wilderness, he makes us a part of the body of Christ.
I öknen gör han oss till en del av Kristi kropp.
When they entered the wilderness, they entered under the rod of Moses. Remember that?
När de kom in i öknen så kom de i kontakt med det gjorde de tack vare Moses stav.
Moses held out his rod and the sea went this way and that way.
Moses sträckte ut sin stav och havet delade sig.
And they entered under the rod of Moses.
Och de gick in i öknen under Moses stav.
When you enter the body of Christ, you enter under judgment.
När du kommer in i Kristi kropp så går du in under dom.
But when you move out into what God has planned for you.
Och när du kommer ut i det som Gud har planerat för dig.
The Lord asked me this question one day.
En dag frågade Herren mig så här.
He said, how did the children of Israel get into the wilderness?
Hur kom Israels barn in i öknen?
I thought, well, Moses had his rod up there.
Ja, tänkte jag, Moses sträckte ut sin stav.
He said, how did they come out of the wilderness?
Hur kom de ut ur öknen?
Do you know how they came out?
Hur kom de ut ur öknen?
The priest of God took the Ark of the Covenant.
Guds präst tog förbundsarken.
Hallelujah. And they marched into the River Jordan.
Så klev de ut i vattnet i Jordan.
And when their feet touched the river.
I samma ögonblick som deras fötter rörde vid flodvattnet.
The River of Jordan parted this way and parted that way.
Så delade sig Jordan.
And the children of Israel crossed over on dry ground.
Och Israels barn kunde gå över på torr mark.
Hallelujah. You enter into what I'm talking about by the Spirit of the Lord.
Du kommer in i det som jag talar om genom Herrens ande.
The ark represents the leadership of the Spirit of God.
Arken representerar Guds andes ledarskap.
For as many as are led by the Spirit of God.
För alla de som leds av Guds ande.
They are the sons of God.
De är Guds söner.
Did you know that there's two different, or there's several different words, but we're going to deal with two of them tonight. In John, the first chapter, in the 12th verse.
In John.
John 1 and 12.
Johannes 1 och 12.
It tells us that he gave us the power to become the sons of God.
Det står att vi fick makt att bli Guds barn.
Now that word sons in the Greek.
Egentligen Guds söner och ordet för söner på grekiska.
It denotes relationship.
Det betyder egentligen, det handlar om relation.
You have a baby born, it's a male child, you call it a son.
Om du får ett barn och det är en pojk så kallar du det för din son.
So it represents relationship.
Och det är en relation.
But it's a different word in Romans 8 and 14.
Men när man läser i Romarbrevet 8:14.
When it says to become the sons of God, they are the sons of God.
Där det står om att alla de som leds av Guds ande blir Guds söner.
That word denotes character.
Så handlar inte om relation utan karaktär.
Hallelujah. Those who are led by the Spirit of God, they are the sons of God.
De som leds av Guds ande, de är Guds söner.
They are people who have the character of God coming through them.
De är människor som har Guds karaktär i sina liv så att man kan se det.
They're not just related to him.
De har inte bara en relation till honom.
They're acting like him. Hallelujah.
Utan de uppträder som honom.
That's the difference.
Det är skillnaden.
You have been born a child of God.
Du har blivit född som ett Guds barn.
But you will be manifested as a son of God.
Men du kommer att manifesteras och uppträda som en Guds
God son. Is working in your life.
Gud verkar i ditt liv.
To bring forth the character of Jesus Christ
within you. Frambringa Kristi karaktär i ditt liv.
Oh, hallelujah.
Hallelujah.
Praise the Lord.
Prisad vare Herren.
And let me just wind up here with just this little bit left here.
Jag ska avsluta med ett stycke som jag har kvar här.
And we'll try to put it off or to get started again tomorrow.
Och sen gör vi så att imorgon klockan tre så fortsätter vi där vi slutar nu.
Let me say a little bit more about your will, and we'll close.
Jag ska nämna lite ytterligare om din vilja och sen ska vi sluta.
Did you know in this life you really don't own anything? Did you know that?
Vet du om att egentligen äger du ingenting i det här livet?
You may have your name on a title somewhere.
Du har kanske ditt namn skrivet över någonting i det här livet.
You may own a piece of property or a car or something like that.
Du kanske äger ett hus eller en bil eller någonting.
But it's not yours.
Men det är inte din. Det är inte ditt.
The Bible says so.
Så står det i Bibeln.
The earth is the Lord's.
Jorden är Herrens.
And the fullness thereof.
Och allt vad på jorden är.
Where does this body come from?
Var kommer den här kroppen ifrån?
The crown.
Från jorden.
Belongs to God, doesn't it?
Tillhör Gud, eller hur?
The earth is the Lord's and the fullness thereof.
Hela jorden och allt som finns på jorden är Herrens.
All the gold is mine, all the silver is mine.
Silvret är mitt, säger Herren, guldet är mitt.
Cattle of a thousand hills.
All boskap.
It's all his.
Allt tillhör Herren.
You don't own nothing.
Du äger ingenting.
You don't own anything.
Du äger ingenting.
Even your body you don't own.
Inte ens kroppen äger du.
If you think you own it, try to keep it.
Om du tror att du äger det, försök behålla det.
When God sends it back to the ground.
När Herren sänder tillbaka kroppen till jorden.
Paul tells us in Romans 6 and 20.
Paulus säger i Romarbrevet 6 och 20.
You are bought with a price.
Du är köpt med ett pris. Det är betalat en penning för dig.
Therefore glorify God in your body and in your spirit which are God's.
Därför ska du förhärliga Gud genom din ande och genom din kropp som tillhör Herren.
The only thing that you have, you own just one thing, just one.
Det finns bara en enda sak som du äger.
It is your will.
Det är din vilja.
The only thing that God gave you that's not his is your will.
Det enda som Gud har gett dig som inte är hans, det är din vilja.
And that's the one thing that he wants you to surrender back to him.
Och det är det enda han önskar att du överlåter på nytt åt honom.
He wants you to come of your own free will.
Han vill att du kommer till honom utifrån din egen fria vilja.
And lay your will at his feet.
Och lägger din vilja vid hans fötter.
And say, God, not my will, thine be done.
Och säger, Herre, min vilja ska inte ske, utan jag vill att din vilja ska ske.
No matter what it means, God.
Och det spelar ingen roll vad det innebär, Gud.
Are you willing to do that?
Är du villig att låta det ske?
Now I'm telling you tonight, it will be tested.
Jag säger dig ikväll att gör du så kommer det att prövas.
It'd be wonderful if I could just say that and have God just say, okay, that's fine.
Det vore väl underbart, tycker jag, om man kunde säga så och sen skulle Gud komma och säga bara att det är okej ändå.
But it doesn't work that way.
Men så fungerar det inte.
I surrendered my will to God many, many, many years ago.
För många, många år sedan så överlät jag min vilja till Herren.
But ever since I made that surrender,
men allt sedan den stunden,
I have been tested.
Har jag prövats.
Over and over and
om
over again.
Och om igen.
And I found a lot of places in my life where I had lied to God.
Och jag har hittat många punkter i mitt liv där jag har ljugit för Herren.
That I wasn't willing to surrender.
Jag var inte villig att överlåta.
And that's where the cross had to become a reality.
Och på de punkterna var det tvunget att korset blev en verklighet i mitt liv.
Where the cross made that bitter thing in my life sweet.
Där korset, punkter där korset fick göra de där bittra punkterna till något sött.
Every time those people resisted God, there was death.
Varje gång folket stod emot Gud så innebar det död.
Every place in our life that we resist God, the cross must work.
Varje punkt i vårt liv där vi står emot Gud, måste korset komma in och verka.
And that's what this whole thing is all about.
Och det är det allt sammans handlar om.
Before we can possess the possession of God.
Innan vi kan äga Guds ägodel,
we must start by surrender.
Så måste vi börja med att överlåta oss själva.
And that surrender must be tested.
Och den överlåtelsen måste prövas.
But we're going to go beyond that the next few days.
Under de kommande dagarna så ska vi gå vidare.
There is a time when God gets finished testing.
Det finns en punkt då Gud är färdig med sitt prövande.
And moves you on into something very special.
Och för dig vidare in i någonting mycket speciellt.
And I'm going to tell you about that the next few
days. Och det ska jag tala om under de kommande dagarna.
But as we close tonight,
när vi avslutar här ikväll,
I want us to do something.
Så vill jag att vi ska göra någonting.
I'm going to ask you the question that God asked me a long time ago.
Jag ska ställa samma fråga till dig som Gud ställde till mig för många år sedan.
Are you willing?
Är du villig?
God came to me one night.
Gud kom till mig en kväll.
October of 1970.
1970 i oktober månad.
And asked me if I was willing to make this sacrifice.
Och frågade mig om jag var villig att göra det här offret.
I said, God, I am.
Ja, Gud, så jag är villig.
And then God began to beat on me.
Sen började Gud ta itu med mig.
And drag me through this wilderness.
Och dra mig igenom denna öken.
But I'm going to tell you, folks, it's been worth it all.
Men jag bara säger nu att det har varit värt det.
For the excellency of the knowledge of Jesus Christ.
För denna underbar, övermåttan härliga insikt om Jesus och
Amen.
Att känna Jesus.
I'm not going to tell you it's going to be easy.
Jag säger inte att det blir lätt för dig.
I'm just going to tell you it's going to be worth it.
Men jag säger bara att det är värt det.
Halleluja.
Halleluja.